Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Fotbollsbrödernas podcast. När Mino Raiola gick bort för några veckor sedan pratade vi lite kort om fotbollsagenter och hur de arbetar, vilket många kanske inte har jättebra koll på. Så då någon gång uppstod idén att plocka in en agent som gäst i podden. Och det har vi nu gjort när vi har bjudit in Liridon Kelmendi, som tillsammans med Jussi Pellikka och deras gemensamma agentur Unique Players har en av de största och främsta agentfirmorna i Finland och i hela Norden. Så för er del blir det väl bara att luta er tillbaka och avnjuta den här, vad vi tycker att blev en intressant diskussion om agentvärlden och allt vad det innebär att jobba som fotbollsagent tillsammans med Liridon. Okej, vi välkomnar Liridon Kelmendi till podden här. Varmt välkommen.
Tack, tack.
Vi tänkte att vi börjar helt enkelt med några korta frågor så att lyssnarna får börja känna dig lite som person innan vi går in på agentyrke och agentvärlden. Ja. Hur gammal är du?
35 i år.
Och var bor du?
I Sverige, i Ängelholm.
Och varifrån kommer du?
Född i Kosovo.
Och du har kommit från Kosovo till Sverige, alltså har du bott någon annanstans också eller?
Jag har bott i London.
Ah, okej. Okay. Har du själv spelat fotboll någon gång i tiden?
Ja, jag har spelat i Ängelholms FF upp till superettan nivå. Men jag var aldrig någon supertalang själv.
Ah, okej, vilken position spelar du på?
Jag var faktiskt yttermittfältare, en snabb och kvick. Men jag ville spela framåt och inte försvara mig. Det var därför jag aldrig blev bra.
Klassiskt, ja. Hur många säsonger gjorde du i Superettan?
Nej, det var bara en säsong. Sen fick jag inte vara kvar. För att jag var inte tillräckligt bra för senior. Fotboll och sen har du varit i division 1, 2 och ända ner till sista divisionen.
Okej. Spelar du nå ännu idag på hobbynivå eller har du helt slutat?
Ja, alltså nu hinner jag inte så mycket på grund av yrket som vi håller på med. Det är mycket resande och så här, men ibland så spelar vi mest med lite gamla elitspelare som också har slutat. Då brukar vi spela framförallt nu mot vår och sommar. Då blir det en, två kvällar i veckan kanske.
Men om vi direkt kastar oss in i yrket, agentyrket, hur beslutade du att bli agent och när blev du, började du jobba som agent?
Faktiskt det började efter min elitsatsning på fotboll så blev jag fotbollstränare. Och ganska snabbt var en av Sveriges yngsta elittränare i de här tips elit som det heter. Och hade min UEFA B-diplom redan som 21-åring. Och sen så via den vägen så möter man mycket folk och då träffar jag en dansk agent som var ganska känd och han sa att ja, men medan du åker på turneringar med laget kan du kolla lite, scouta lite, spela till mig. Och det var via den banan och så sen insåg jag att jag verkar vara mer duktig på att hitta individuella spelare än kanske coacha ett helt lag individuellt. Så då blev fokus, ja men då började jag som privatcoach och sen via privatcoach. Så det ena leder alltid till det andra och till sist så blev det att ja men när jag ändå känner spelarna så pass väl så kan jag ju försöka hjälpa honom hitta rätt klubb för jag vet ju vilken karaktär eller spelstil. Och via den banan har det varit så. Jag gjort detta sen jag var 21. men ja, det är via omvägar, men precis blev det ju liksom full fart 2014 med egen agentur och egen klientbas. Och man börjar alltid från noll, för man hade ingen spelarkarriär kanske som vissa andra agenter i Sverige eller i Finland har. Så ja, börja från noll och nu är vi störst och bäst i Finland. så det är ganska roligt. För jag tror inte finsk fotboll skulle vara den marknaden jag skulle vara mest etablerad i. Men som sagt, det ena leder till det andra. Och det är jag jävligt glad för idag. Det är kul att vara i Finland och finska spelare har ju kommit på väldigt hög framfart nu. Senaste, ja, framförallt 3-4 år. De är i nivå fram till i alla fall 16 år i nivå med övriga Norden. Så det är kul att vara med.
Hur är det med agentyrker? Måste man gå några olika kurser eller kan vem som helst bli agent? Och hur har din resa sett ut? Har du lärt dig via jobb eller har du utbildat dig också inom någonting?
Ja, alltså du måste ju registrera dig. Du måste ha en registrering på förbundet i de olika länderna i Sverige. Och i Sverige har vi licens till och med, så jag har ju licens i Sverige. Och i Finland är det bara endast registrering. Men under vägen, så alltså man lär ju sig mycket om kontrakt. Alltså du lär dig mycket om arbetsrätt. Och håller man på med utomlands så är det mycket skatterätt också. För det är olika system i olika länder. Men visst, Sverige, Finland, Norge, Danmark. Det är nästan 80% likadant, men sen skiljer det sig vissa detaljer och man läser, vi har ju advokater som jobbar hos oss och ja, skatteexperter. Så även om man inte kan det ibland så hyr man ju den expertisen. Och ja, och nu har vi gjort det så länge så att nu kan vi ju det själva med, även om inte vi är liksom skattejurist. Alltså så, men man kan ju liksom principerna och man har ju sett avtalen hela tiden. Men det är så man lär sig. Men först måste du registrera dig för att kunna vara agent. Och vad jag vet så är det vem som helst. Du får inte ha bara klandrad drycker. Du får inte vara kriminell eller ha en sån bakgrund. Annars kan vem som helst registrera sig och säga att de är agent. Sen hur det går vet jag inte.
Nej, man måste väl förtjäna sitt rykte och göra det bra. Få rätt spelare för att bli framgångsrik, men
Ja, alltså framförallt alltså när hjälpa till alltså när en spelare är skadad eller ja, Benjamin, din situation när du var i Parma och sen det hände med skador och så här att sedan Parma nu du vill återvända till Finland och Parma vill ha betalt medan du för och ändå har du varit skadad under tiden. Och då kliver vi in i bakgrunden utan att du kanske vet direkt. Eller klienten vet att då åker man dit och förhandlar och löser situationen åt klienten. Det är väl där egentligen du behöver agenten som mest när det är svårast. Eller när en spelare sitter på bänken och varit kanske en stjärna tills de är 17-18. Och helt plötsligt i A-laget så får de sitta på bänken i flera matcher. Och då liksom, hur får man upp spelaren så att den fortsätter att ja, behålla sin glöd och motivation. Och så vi har ett jäkligt bra team faktiskt. Tillsammans då med min kollega Jussi Pelika som är ja, ex-spelare i Finland. Och, så han sköter kanske mer det här coachingen, det sportsliga. Medan jag sköter mer det här säljandet i andra klubbar eller transfer. Så vi har en jättebra kombination tror jag.
Ja, du sa att du jobbar med Pelika. Är ni flera som samarbetar eller hur ser det ut i agentvärlden? Är det vanligt att man samarbetar flera olika eller är de flesta ensamma?
Ja, nej, alltså det är väl vanligt. Alltså det är ingen hemlighet att vissa agenter har vissa relationer med vissa klubbar. Till exempel, vi kan ta en sån som en legend som Teemu Pukki. Han har en finsk agent på pappret men det är en engelsk agent som har gjort övergången till England. Inte den finska. Men Teemu litar ju på den finska. För han kan känna honom. Men själva övergångar. Så har den här engelska gjort, till exempel. Sen har vi i vårt fall, vi var med och bidrog till kanske trea priset på Nathan Skytte. Jag tog in Fulham som var lite intresserade och ville köpa, så Toulouse fick köpa ännu dyrare. Så man behöver inte alltid ha klienter, man kan hjälpa Ilves Tampere då, i detta fallet att hypa priset, samma sak med Maxi Stoppin. Norrkällan var intresserade, vi tar dit sport i Lissabon, ja, då höjs ju budet. Och det tycker klubbar om. Alltså agenter är ju jättebra på det sättet att man drar in 2-3 klubbar. För en sportchef sitter ju inte och ringer 5 klubbar, vill du köpa min spelare? För då kommer de inte kunna förhandla till det priset de vill ha. Utan då är agenten, och i Finland så är vi liksom de senaste 3 åren gjort 80% av de största affärerna. Så det är vi stolta över faktiskt.
Ja, jag minns ju det, när ni tog mig till Parma, så då hade ni ju en i ert team eller en samarbetspartner i Italien som tog mig dit och skötte allt med mig där i Italien, ungefär som du beskriver med Pukki i England.
Ja. Ja.
Och då tog ni ju också in, minns jag, att ni nämnde åtminstone att Atalanta till exempel ska ha varit intresserade just för att dra upp priser. Så det är väl just så ni gör, och just för att få upp priserna. Men tjänar ni själv pengar på de här övergångarna? Är det som så ni tjänar era pengar eller hur?
Ja, så är de under 18 år så tjänar man inga pengar. De spelar, för det får man inte, det är olagligt. Sen kan det vara klubbar kanske som betalar vissa agenter, som man är bästa kompis med sportchefen, jag vet inte, men vi tjänar ju när de blir professionella, alltså 18 plus. Då får man ju ett arvode som vi också förtjänar, för vi kan signera med spelaren sen den var 15 år, så i 3 år har liksom investerat energi, tid och ja, så då börjar arvode komma in när de är 18 år. Och just nu, som alla vet, så är Finland inte den marknaden där du tjänar pengar, både som spelare eller som agent eller som tränare. Så målsättningen är att göra spelaren så pass bra att de kan ta nästa kliv. Till exempel Albion Ademi, som stack Ilmarin Niskanen och så vidare. Senaste 2 var ju Lecce, Henry Saloma och Jesper Samoja, målvakten. Men Jesper var inte min spelare, utan vi hjälpte Honka och sälja. Så det är, ja, det är olika. Det är olika sätt man gör det, och pengarna finns utomlands, och det är där man vill ju. Men vi i alla fall offrar inte spelare för att tjäna pengar, utan vi skickar när de är redo. Är man inte redo, då får man spela veckansliga eller vilken nivå man är på nu för att bli redo. Och är man tillräckligt bra så kommer chansen.
Minns du vem som var din första spelare som du var agent för?
Ja, Antonio Rojas heter han. Han jobbar faktiskt för oss idag som scout i Sverige. Men han spelade i Halmstad BK. Så vi var lagkamrater också när jag var yngre. Så det var rätt så roligt. Vi gick från lagkamrater till agent. Eller först så hade vi privat coaching också. När jag var så här, tränare. Och sen gick jag till agent. Så det var kul.
Ja, och du har ju varit med ett tag nu, men du nämnde några namn. Men kan du nämna vilka som är era mest kända spelare? Du nämnde Niskanen till exempel och Ademi. Berätt lite om de affärerna och med någon annan som bör nämnas som folk känner till eller kommer känna till i framtiden.
Ja, utöver dem så har vi, alltså vi har många, vi har ju nu de, alltså vi försöker ha de bästa i landslagen. Så vi var i bakgrunden när Niklas Pytia gick till Bologna till exempel. Även om han har en annan agent som är vän till oss också. Men man är med. I Finland är vi med i stort sett, ja, 80% av övergångarna är vi med i bakgrunden. Antingen med spelaren eller med klubben. Och sen har vi den positionen att, ja, det spelar ingen roll, alltså Yasin som gick till FCM, men vi hade bud på honom från Turkiet till exempel och så vidare. Så det är liksom, klubbar vet ju att vi är störst här, så de ringer oss först. De tror ju att alla spelare är våra för att man har ett bra rykte utomlands. Så de frågar alltid om spelarna. Och sen tycker jag, jag och Pelika är jävligt bra på att berätta att det är inte min spelare, utan den här agenten, så i så fall får du prata. Och någon gång kan den utländska klubben säga, men vet du vad, men vi vill anställa er på att säga till spelaren, kom här. Så det är ju kul för oss. Så då behöver man inte alltid ha spelaren, man kan ha klubben också. Och sen såklart så finns det ju andra agenter i Finland som gör likadant. Men de är inte på, vad jag tror i alla fall, på samma effektiva antal som jag och Pelikka är ännu.
Ja, du jobbar ju alltså med Pelikka. Vad heter er agentur eller agentfirma?
Vi heter Unique Players Agency, OY.
Ja, exakt. Och som du säger, ni satsar mycket på att värva spelare till exempel från juniorlandslagen eller försöka få de bästa därifrån. Och ja, vad krävs för att ni ska tycka att en spelare är intressant? Är det bara att de är med i juniorlandslagen, eller vilka egenskaper och sånt ser ni till att en spelare gärna ska ha ifall ni försöker få honom till er?
Ja, nej, alltså vi jobbar så det kan finnas vissa spelare som är outstanding i ungdomslagen. P15, PC, alltså 15, 16, 17, 18-åringar. Men vår tanke är att den spelare vi värvar eller vi vill jobba med, sen är det inte alltid att vi alltid får den, men de vi vill ha och jobba med, de ser vi potential i först och främst utveckling i Finland. Men sen går det så pass bra att det går fortare än vad man tror. Och då vet vi, okej, men den här spelaren har potential för att spela då, som nu i januari, Brenton Nava gick till Parma till exempel. Så det är lite olika. Sen har vi till exempel en spelare som jag tycker om jättemycket, som är jäkligt bra men kanske haft otur, som vi har jobbat med mycket med. Det är Jesse Niki, som är fantastisk. Jag tror han är den nya landslagsspelaren i Finland. Ingen tror mig när jag säger det, men ni kommer få se. Han är den nya kaptenen för finska A-landslaget. Han har alla egenskaper man ska ha. Han har bara haft lite otur. Men nu så han började säsongen bra i HIFK. Så nu har han bytt tränare. Så vi får se hur det går. Men det är en sån spelare som ingen tänker på. Men som vi ser att okej, den här killen, fan han kan bli bra. Och det är lite av erfarenhet av att vad som krävs för att gå utomlands, vissa egenskaper. Och ja, Jesse har det bara. Så är det. Ibland kan man se det väldigt tydligt.
Ja, hur gammal är Jesse Nicke då? Är han 02 född eller 03? Vilken år?
Han är 19, så han är 03.
Ja, och som du säger, eller det låter nog på dig som att du säger det, att utomlands är som det bästa steget att ta, eller dit borde man gå, eller tycker du att alla spelare borde gå utomlands från Finland, eller finns det också några fördelar med att stanna i Finland och kanske spela i Veikkausliga istället för att spela i en akademi där man inte får spela med seniorfotboll?
Ja, den frågan är lite, den har jag dubbla känslor för att om du går till en akademi utomlands så har du dubbelt så mycket förutsättningar än finska akademier, till exempel. Så är du så pass bra som 15-åring, går till Chelsea eller Parma eller ja, Freiburg, så tycker jag man ska ta chansen om man är mentalt redo. Och det handlar om karaktär, att familjen är redo, spelaren är redo, har disciplinen, går utomlands för du måste studera fortfarande. Har man en sån karaktär att ja, men den här känner vi att han kan ta steget till utomlands, då är det bara kör på, för där utomlands har du bättre förutsättningar. Det är ingen smack om saken. Sen visst, den enda klubben som jag kan se som kanske matchar det lite, det är ju HJK Helsinki. Men nu vill jag inte nämna andra namn, men det är många klubbar i lite norrut eller lite längre från Helsinki som inte alls har samma förutsättningar. Och då är det bättre att gå utomlands. Men som sagt, sen behöver det inte vara att du blir superproffs, men det säger inte att du är dålig, för du får en jävla bra utbildning. Du kommer tillbaka till Veikkausliga och kan spela i Veikkausliga ändå. Men då har du fått en erfarenhet och jag tror att vara utomlands och från familjen, så man växer ju, man mognar. Du vet ju själv, Benjamin, hur du kände att man har inte mamma längre lite, alltså så. Utan det blir ju ta hand om sig själv och växa snabbare än kanske sina jämnåriga.
Ja, precis. Det är väl ganska individuellt det där, vem som är redo och vem som inte och vem som tjänar på att gå utomlands och inte. Men överlag är det väl sällan fel att pröva på åtminstone. Sen kan man alltid komma tillbaka just som du sa till Finland eller någon annan nivå, vad man nu vill spela vidare sen.
Mm.
Är det så att Ilmari Niskanen är hittills största övergång eller om man kollar på transfermarkt så står det att han är den som har sålts för störst summa. Kan du, är det sant det eller har ni någon som har någon ännu större affär?
Men du finska spelare totalt sett?
Ja, sådana som ni själva har haft i ert stall.
Okej, vårt stall som är våra egna. Då är Niskanen det bästa vi har gjort i transferövergång totalt sett. Absolut.
Hur gick det till då han skrev på för Dundee United där han är alltså i Skottland? Hade han anbud från andra klubbar eller vad ju att valet föll på Skottland?
I Niskanen, Ilmari, alltså vi hade Dundee United redan från början innan. För han gick till Ingolstadt först i Tyskland. Och då var ju Dundee United också med och intresserade. Och sen så valde han att just då och där så kände han att det hade varit häftigt att spela i Tyskland. Och han kände att ja, man pratade med tränaren och de lägger fram sitt projekt. Och då kände han väl att det var det bästa för honom. Och då valde han Ingolstadt. Och även om han då började bra och kanske slutade lite mindre bara för att de gick väldigt bra i ligan också och utomlands tränaren vill gärna inte byta ett vinnande lag även om kanske bänken är bra. Så kände han väl att speltid är det bästa och Dundee United fortsatte följa honom och så jag tror han kände att nu har de velat ha mig i 2 år och så han kände att det var bäst för honom och sen så ja, blev han köpt där och han har gått jäkligt bra där. Men det betyder inte att han hade gjort det om han hade gått dit direkt. Det vet man inte. Så kanske erfarenheten i Ingolstadt gjorde han att han blev ännu bättre spelare. Och passar perfekt i Dundee idag. Så det vet man inte. Men nu går han jäkligt bra. Han är bra i landslaget. Och han är en god kille. Så det är kul att se.
Ja, Niskanen är väl just en sån spelare som ni har haft sen ganska... Ja, sen han var ganska ung. Hur känns det för er agenter när en sån spelare tar sig hela vägen fram till A-landslaget och gör debut för landslaget?
Jo, men det är det som också är det häftiga i jag tror både som agent men också som tränare som har tränat en klient och se honom utvecklas från junior eller från 15-åring som är väldigt duktig men vet inte till att bli en man och skaffa ja, en mans karaktär och man ser på personutveckling. Så det är liksom det är väldigt häftigt att se faktiskt. Det tycker jag. Och alla har ju sin väg och det är det som är det viktiga när vi pratar. När vi signar spelare så säger vi inte kom, vi har den och den spelaren. Utan för att oavsett vad vi gör med ena spelaren så betyder inte den andra har samma väg. Eller samma succé. För det går inte. Alla är olika men givetvis principen är ju samma att träna hårt och träna rätt och när du är redo så har vi möjligheten att skicka dig till England eller till Italien, Tyskland för vi har ju kontakterna, vi har ju ja, ju fler år det går desto bättre och bättre så nu behöver vi inte en italiensk agent så som i England, vi behövde aldrig någon och nu behöver vi inte Italien heller. Så att, och dessutom kanske anställer 1-2 personer som jobbar för oss i Italien och Uruguay och så här. Det är på det viset som ja, man vill utvecklas själv så ser man spelarna utvecklas och ja, man försöker hjälpa till hela tiden. Och det kan vara allt från skola till flickvän till köpa bil och lägenhet. Så man har ju fått många olika frågor och så är det bara att vissa mer beroende av en och vissa är mindre. Det finns spelare du kan höra av dig en gång i månaden och det räcker.
Ja, jag har sett att ni har varit ute på lite resor och sånt. Ni ofta träffar era spelare runt om i Europa eller världen vad ni har dem. Jag sa att ni var till Italien här för någon månad sedan till exempel. Är ni ofta ute och träffar spelarna på såna resor eller?
Ja, men så är det ju. Vi försöker visa oss. Vi pratar ju, idag är det tur att man har FaceTime, man har sina telefoner, men vi försöker vara där och kolla någon match. På den nivån, de som är utomlands, matcherna visas ju på TV. Deras, om vi säger då, Saloma som är i Lecce, vi har ju sett, vi kan se varje vecka hans matcher. Eller andra spelare. Så det är liksom skönt på det sättet att vara med. Och så ser ju spelarna att agenten bryr sig och man är nära hela tiden. Och även om inte man instruerar så mycket nu för tiden, för att de har ju professionella tränare och omgivning, så är man där mer som ett, ja, som ett stöd. Som att oavsett vad som händer så finns det här då och då. Och sen är det också nätverkande, bygga relationer med Lecce eller Parma eller vem man nu träffar, eller United, Fulham. Så att de samarbeten, man blir tajtare och sen när de behöver spelare så vet de att vi vet vad de vill ha för spelare. För det är inte att man bara, ja men ta på den här spelaren. Utan de har ju oftast vad de vill ha för spelare. Och ju mer man känner varandra, desto lättare är det att föreslå rätt profil. Om man nu har det, så betyder det inte att man alltid har det såklart.
Allt du nämner är ju bra och så, men är ju inte alla som vet att agenter också fungerar som ett bollplank och stöd. Kan du berätta lite vilka de vanligaste förutfattade meningarna är gällande agenter? För alla fattar ju inte att agenter ser till spelarnas bästa. Vissa tror ju att man bara är ute efter pengar och sånt. Kan du berätta vilka era, ja, vad folk som inte har koll på bör känna till?
Mm. Ja, men alltså som jag sa, de flesta tror ju, alltså, som du har rätt, så många tror att men de vill bara vara med för de vill ha pengar och så här. Men och absolut, alltså pengar är ju det vi lever på. Och vi vill ju tjäna pengar. Så det är ingen hemlighet och det säger vi till alla. I alla fall vi, sen vad andra agenter gör, jag vet inte, jag kan inte försvara dem eller prata för dem. Men vi brukar vara ärliga och säga, vet du vad, du är 15 år till exempel, om du är en 15-åring. Att, eller det kan vara en veckasliga, vi kan signa en spelare som är 20 år idag och säga, vet du vad, idag är du på denna nivån. Men för att vi ska tjäna pengar så måste vi flytta dig från Finland. För det är där vi tjänar pengar. Och i Finland tjänar, och som tur är lite att i Finland vet alla att man tjänar inte pengar. Varken spelaren eller agenten. Är du med? Så i Finland är ett land där du spelar, får erfarenhet, senior, utveckling och sen säljs du. Och det är nästa steg, du tjänar pengar som spelare. Och det är då vi tjänar också. Och det är det som är målsättningen för oss. För att får vi inte ut det från Finland, då kan vi inte göra det fulltid. Är du med? Och då måste man kanske arbeta och så här. Men som sagt, vi har haft turen och skickligheten. Vi har haft skickligheten och tur i skickligheten att det har gått med rätt så många spelare ganska bra direkt. Medan jag kan slå vad om att 80% av de andra agenterna inte har samma möjlighet. Och de flesta har ett jobb, ett dagsjobb som de arbetar sen och jobbar de som agent på kvällen. Så det är lite olika, men vi gör det fulltid. Så det är skillnad också, för då har man mer tid att hjälpa till. Men förutsättningen är att man ska göra dem så bra som möjligt, så du ska tjäna pengar. Det är det går ut på. Det är samma sak som klubben, alltså man pratar inte om det. Men klubben säger agenter och sånt, de tar spelare. Ja, men när vi ska sälja spelare, då ringer ni. Är du med? Så det är lite så det funkar. När det passar dem så är vi jäkligt bra. När det inte passar dem så är agenten lite, de vill ha för höga löner. Eller de vill att spelaren ska spela ut sitt kontrakt och gå gratis. Det är inte kul. Och det är klart, då tjänar inte de pengar. Det är så i deras position. Och det köper jag också. Att de utbildade spelare, då vill de betala för det. Så det är normalt. Alla vill ha sina pengar och spelaren vill ha, jag menar när de går utomlands och visar spelare att tackar nej till klubbar för det är för lite lön. De tänker inte på, alltså ibland kan det vara att agenten tvingas ta och välja en klubb för pengarna för att spelaren har sagt det. Men då är det oftast att agenten tar skiten ändå för att vi ger ansiktet utåt. Men det kanske är spelaren själv som endast vill ha pengar. Han bryr sig inte om vad det är för klubb utan bara tjäna pengar.
Ja det finns ju många agenter som är kanske kända eller som ger agentryktet dåligt, eller agentjobbet ett dåligt rykte genom att till exempel lura spelare och skämma dem kanske till och med på pengar eller annat. Vilka tecken ska man undvika om man ser att en agent kommer? Vilka är tecknen på att det kanske inte är en så pålitlig typ man har att göra med?
Alltså jag vet, jag har ju själv barn, så jag vet om jag kanske inte är inom fotboll, men om det finns ju agenter inom hockey eller tennis eller så andra sporter mina barn har spelat, och jag hade varit rädd för en agent som vill ha snabba pengar och bara prata om utomlands och inte prata om utveckling, inte prata om skola, inte prata om att involvera familjen, för att det är så att i början så känner ju mamma och pappan sin son bäst. Och då måste man liksom lära känna föräldrarna också. För då vet man, okej, som jag sa till dig, det är inte bara spelaren som ska vara redo. För varje 15-åring eller, ja, det spelar ingen roll, 17, 18, 19, 20-åring, du frågar, vill du gå utomlands? Och det behöver inte vara Italien, du kan bara fråga om Sverige eller Danmark. Så kommer alla, eller i alla fall 90% säga ja. Men då måste man fråga mamman, att vad tycker du och pappan? Kommer han klara att studera? Ni känner han bäst, studerar hemma. Om du inte studerar när du är hemma så kommer du aldrig göra utomlands. Och vi vill inte, och jag hade inte velat riskera att min son åker till USA och spelar hockey. Misslyckas kanske, eller som vi säger misslyckas, men det är, han får en bra utbildning. Och kommer tillbaka och har inte ens en grundskola eller gymnasium. Så jag hade velat veta, liksom, kan man studera svenska där? Eller de här betygen. Och det är väl lite sånt föräldrar ska tänka på, att när agenten kommer och säger att jag ska fixa till Italien och Tyskland och så din son blir proffs, då har han inte tänkt på hela paketet, då har han tänkt på att göra en överföring, tjäna pengar när han blir 18. Det är hans första prioritet. Och sen hur det går i skolan eller hur familjen mår eller om spelarna mår bra när han går utomlands, det kommer de inte tänka på. Och det ser man ju, det kommer massa, nu kommer det massa utländska, alltså fram till 2 år sedan så var det, vi var kanske 17 18 registrerade i Finland. Nu är vi liksom 52. Och jag vet ju vad jag tycker om det när en finsk spelare skriver med en italiensk agent utan att känna honom, för att han lovar provspel. Men så misslyckas du på provspelet och kan inte gå över till ett lag i Italien. Jaha, vad ska italienarna göra från Italien? Liksom, hur ska han hjälpa dig? Så sitter du fast där på 2-årskontrakt. Är du med? Det är väl mycket sånt. När vi pratar med föräldrar så säger de, ja men det är nog den hon ringer. Så säger jag, men ja, varsågod. Alltså det är inga problem. Men det kan inte alltid det bästa. Och det första man gör är att gå utomlands. Att man måste liksom se karaktär. Och sen, eftersom vi är i Finland och vi har relationer och vi pratar med landslagsläger. Alltså, de som är med i landslaget är oftast de som blir prioriterade utomlands. För de syns ju i landskamper och så här. Och då blir det så att vi pratar med tränaren. Hur beter de sig när de är på samlingen? Är de, alltså, vilken karaktär är det? För har man inte karaktär, så oavsett vilken talang du är, så kommer du förmodligen sluta spela när du är 18-19. Och jobba med något annat. Så därför kan det vara en spelare som alla säger, men varför signar ni inte honom? Nej, men vi vet att han kommer inte funka så länge. Och jag kan ju säga 4-5 spelare, men det är kanske för dåligt eller taskigt att hänga ut personer så här i media. Men det är 4-5 stycken som folk har trott att de skulle bli den nya Pukki och som spelar idag i Kakkonen. Men det är liksom, det får vara så. Och de vet ju själva liksom vilka snedsteg de har gjort. Så det är så olika, men prioritering är liksom skola, familj, fotboll. När du mår bra så spelar du bra, så är det bara.
Väldigt intressanta tankar att ta del av. Jag skulle vilja höra lite om Albion Ademi, din landsman. Jag såg honom live för 2 år sedan i IFK Mariehamn. Och jag var väl en av de sista matcherna han gjorde, för man märkte ju att han blev hösten 2020, han tog steg för steg och var kanske ligans bästa spelare. Sen ryktades han till flera klubbar, bland annat Basel i Schweiz och några turkiska klubbar, men han landade till slut i Djurgården.
Mm.
Stämmer de här ryktena om de nämnda klubbarna och varför blev det Djurgården till att börja med nu?
Ja, ryktena stämde ju. Jag hade ju samtal, eller vi hade jag just. Vi hade ju samtal hela tiden. Alltså det var alltid från klubbar som skulle vilja veta hans status såklart, och det är normalt, till andra agenter som jag sa, att de kanske representerar en klubb i utomlands och fått liksom mandat för att försöka övertala mig och Kalbjörn för att han ska dit. Han hade liksom 3 bud i september redan. För den säsongen så börjar ju säsongen i juni, eller hur var det? Ja. Och redan i augusti, där sen augusti, september, hade vi liksom 3 erbjudanden på bordet. Och, men även där liksom att ha lite is i magen och tänka på att det är landet eller den klubben, för att det blir fel att hänga ut dem för det är bra klubbar. Men det passade inte Ademi. Och det var mycket pengar, mycket stor övergångssumma. Så jag vet att IFK Mariehamn hade gärna tagit ett exempel, eller vilken annan klubb som helst. Men då vet jag att okej, okay, det kanske blev bara pannkaka och det hela. Du tjänar pengar, ja, men du kommer nog tillbaka till Finland. Och sen så, ja, så tänkte man, ska man ta ett mellansteg? Ska man ta 2 steg? Eller hur ska vi göra? Så man får ju värdera. Alltså man får ju sitta med det du har då på bordet och räkna ut. Och kanske sia om framtiden. Och även om det är liksom filosofiskt och svårt, så kan man ju försöka hitta en... Framförallt brukar vi säga att hitta en klubb som passar din spelstil. Och såklart, tränare kan ju bytas ut och det kan ju inte hjälpa. Så ja... Då får det vara så, men när du kan ändå styra det lite så får du liksom välja rätt, åtminstone så gott det går. Och ibland så klaffar man perfekt, så som vi gjorde med Mariehamn. Det var ju många finska lag, stora lag som ville ha han. Men i Mariehamn fick han den rollen han skulle få där och ja, det blev perfekt. Och samma sak då på hösten där, så kände vi att alltså det var nästan fram till sista veckan i oktober som vi höll på och faktiskt acceptera ett bud. Men så sa vi en gång till att blir detta fel så har vi snabbat oss, Jonas. Vi har ett nytt fönster om 3 månader. Och han var ju bra hela hösten, så det var liksom inte oroligt att han skulle få ett bud. Och sen så då, ja, så stannade han kvar och fortsatte spela. Marie, han gick ju lite sämre, men han gick ju själv individuellt bra. Återigen massa samtal under december. Klubbar som det ena och det andra, schweiziska lag, tyska lag. Men det var inget riktigt som, förutom ekonomiskt, som kändes att han skulle liksom vara standard hela tiden. Men samtidigt så såg vi ju Niskanen, för det var samma höst Niskanen gick också. Att han började bra, så satt han på bänken helt plötsligt. Det är klart, man tänker på att saker kan förändras. Och sen så, ja, så såg vi att men ska man ta en stor klubb i Allsvenskan, det är lika bra som att ta en liten klubb i ett annat land. Och Djurgården är ju en fantastisk klubb med fantastiska förutsättningar som vilken annan stor klubb i Europa som helst. Och han kände att det här var bra. Tränaren var och pratade med han och rollen han skulle få och så här. Så allting passade. Och de investerade pengar i honom i övergång och ja, i löner och allt vad man gör. Och det var den bästa klubben just då som vi kände att i kalkylen. Och det började bra, men sen som sagt en liten ändring, balans på laget eller så ja, då det plötsligt en annan kalkyl som man kanske hade räknat på om man hade haft i januari. Men detta var ju, nu var vi nere i mars eller april. Och dessutom så hade han lite otur faktiskt med lite skador, så att då hängde han inte efter. Och i Djurgården det finns ju många landslagsmän liksom från andra länder, så du hinner inte liksom vara borta i 4 veckor. För då är det liksom många träningar du har förlorat på hög nivå som gör att det blir jäkligt svårt att komma tillbaks. Och Djurgården har en fantastisk säsong, hans första säsong, som gör att som sagt tränaren byter oftast inte ett lag som funkar. Så det är många faktorer som spelade roll liksom. Men uträkningen var ju att det var en rätt klubb. Men sen kanske det visade sig att på grund av andra faktorer när han väl var i Djurgården att han hamnade lite utanför. Och så är det bara, och det kan hända vem som helst. Men nu är han så intelligent att han tänkte att nu åker jag tillbaka till Finland och spelar så här. Och samma sak här, liksom, han hade en uträkning på att han känner tränaren, känner honom, han kan liga, han kan FIFA. Han hade erbjudanden från både Sverige och Norge till och med, som han kunde lånas ut till. Men så, som sagt, tränaren känner honom, han känner tränaren, han känner till ligan, och, men Lattie går inte som de själva heller planerat. så man vet ju inte. Så även duktiga spelare som Albion kan hamna liksom utanför ekvationen snabbare än vad man tror faktiskt. Och det ser man ju ute i Europa med stora spelare också. Messi till exempel till PSG. Vem kunde gissa att han ska göra liksom 10 mål hela säsongen? Skador såklart och massa annat. Så det betyder inte att spelaren är dålig eller att agenten har valt dåligt. Utan det kan vara faktorer som kommer efter någon månad som slår ut hela den första uträkningen. Tyvärr. Och eller så har du Henry Saloma som är en perfekt värvning till Lecce. Där han är liksom den bästa utemittfältaren i hela Italien. Men han satt på bänken i Helsinki. Är du med? Och där blev det ju tvärtom att han hittade rätt, ännu mer rätt.
Ja, på tal om Ademi, så för de som inte vet så gick han ju tillbaks till Lahti från Djurgården här nu, precis som du var inne på, men är ju ett steg tillbaka lite, men han borde väl ha kvalitet för att ta sig ut igen, eller vad är din bild av läget?
Ja, så han är ju ute, alltså det är bara en lån på 3 månader. Det är bara att han ska spela minuter. Och så när han kommer tillbaka så han är mer matchredo för Djurgården. Så han är ju Djurgårdsspelare fortfarande. Han har ju ett långtidskontrakt där. Så han har ju inte, alltså, ett steg tillbaka är det inte. Det är mer att han har tagit ett steg i sidan för att komma i form. Så jag vet att han jobbar ju mycket hårt. Och jag tror han, det kommer lossna för honom. För att han har den kvaliteten, så det kommer lossna för honom. Det är mer en spelare som det kommer lossna för. Och det gäller att ha lite tålamod och jobba hårt. Det är den enda lösningen på alla problem egentligen inom fotboll. Det är jobba hårt. Tränare byts, fanns röda kort, skador. Det gäller att vara redo.
Ja, angående Ademi, har han valt landslagen? Kommer han spela för Finland eller är det Kosovo? Albanien eller Kosovoan? Mm.
Ja, så jag tror
han har väl spelat U21 med båda två?
Ja, precis. Nej, han har spelat för Albanien, men jag tror att Demi i sig har inte nog tänkt så mycket på A-landslag. Han spelar inte, så jag tror hans första fokus är liksom spela så mycket som möjligt i Lattie och komma i form och gå tillbaka till Djurgården och prestera. Och sen får han ta i det. När han väl presterar i ett lag som Djurgården, och det är inte bara Demi egentligen, alla spelare, men när väl presterar i klubblaget så kommer ju landslagschanserna komma upp, och sen får han väl ta ställning om, jag vet inte om Finland eller vem nu som ringer han först, hur han, alltså det är liksom, det får han liksom bedöma själv vad han känner, men han är ju spelbar för 2 länder, så är det, han har ju den lyxen, men just nu så tror jag han fokuserar på att bli så bra som möjligt.
När han nu kom tillbaka till Lahti på lån till Veikkausliga. Varför blev det just FC Lahti av alla klubbar? Känns det som att han skulle kunna gå till vilken klubb i ligan som helst. Men du sa att han känner tränaren. Är det bara därför eller finns det också andra orsaker att han gick till just Lahti?
Nej, men de visade intresse för honom. Han ringde mig och frågade vad jag tyckte. Alltså, vi är vänner också. Så vi är bra vänner. Så sa jag till honom att du får avgöra. Tanken är liksom att du ska få 90 minuter. Och du får avgöra liksom, skit i agenten. Liksom. Tänk på vad du känner att jag är bekväm och kan göra min spelstil. Komma tillbaka till den formen du vill ha. Och då kände han att Lattie med tränaren då, att han hade fick den utrymmet. Så därför valde. Så det var ju andra klubbar såklart. Som jag sa tidigare att Norge, Sverige. Han har ju de egenskaperna. Men han kände att jag vill hem. Nära familjen kanske. Men framförallt att han kände att tränaren. Han fick den känslan som han kanske hade med hem. Det är väl, jag tror det är hans grundtanke. Och sen är det bara 3 månader. Så att första juli så är han ju Djurgårdsspelare igen. Och då får vi se liksom vad han tar med sig dit. Jag har inte pratat med honom på länge faktiskt, men för det matcher och vi har ju Arlind Cedillo i Lati också. Så ja, följer de flesta matcher.
Jag måste passa på att fråga dig, som jobbar ni bara med herrspelare eller hur ser det ut, och hur ser det ut inom damfotbollen? De börjar väl sakta liga ha agenter de också, men har ni någon i ert stall ännu eller?
Nej, alltså jag kan säga så att vi har inte officiellt en damsida. Det har varit på gång. Vi har fått många förfrågningar från damspelare, finska landslagsspelare, föräldrar till finska tjejspelare, på grund av vårt rykte såklart. Men vi har inte känt att just nu att vi är där och kan ge samma service som vi kan ge till killar. Och som sagt, vi är inte agenter som bara skriver upp och säger att ja, nu har vi 150 spelare i vårt stall, och kom och join oss, vi är bäst. Det är inte därför vi är bäst, utan vi är bäst för att vi är kvalitet. Utan du vet att oavsett vad som händer, går det bra för dig så blir du transferred. Går det dåligt för dig, ja, då får du rätt doktor eller rätt rehab. Och så är det därför tror jag liksom att vi är inte där på damsidan ännu. Men det är absolut aktuellt. Finns damfotboll, gå framåt. Svensk fotboll, damfotboll är ju långt framme. De är bland världens bästa spelare och land. Så det kommer ju mer och mer, och jag tror det är en marknad som är väldigt intressant. Men som sagt, jag tror man ska vara redo att kunna hantera det, för man vill inte liksom ta någon tjejs karriär eller spelars karriär och förstöra den, för då skulle inte jag må bra, eller Pelika må bra av att vara agenter faktiskt. För att i slutändan, alltså även om det är fotboll, det är business, men du har ju med människor att göra. Alltså, förstör man en spelare så förstör du kanske 4-5 familjemedlemmar. Så faktiskt, det är mycket större än vad man tror. Därför måste man vara väldigt noga med vad man gör och valen faktiskt.
Ja, men en annan marknad som ni lite här gett er in på är väl i Sydamerika, har jag sett. Ni har någon Uruguay och någon Brasse. Absolut. Och någon samarbetspartner där. Berätta lite mer om det bara.
Ja, tack för att du sa det. Nej, alltså det är inte samarbetspartner, utan de jobbar för oss. De jobbar för Unique Players. De är anställda av oss. Vi har utvidgat. Vi har liksom i London, Manchester, människor som jobbar. Polen nu och Schweiz, Italien, 3 stycken. Och nu då Sydamerika. För det är liksom, det är väl en marknad man alltid velat ha. Det är en marknad du alltid vill ha. Du vet ju, de bästa, världens bästa spelare kommer ju många gånger från den kontinenten. Och sen så, som sagt, man reser mycket, man träffar rätt personer. Och Nico då, Nicolas Fernandez, som jobbar för oss i Uruguay. Och jag menar, han är en fantastisk kille och kan mycket fotboll. Och han är intresserad av att jobba som agent. Och vi är duktiga och stora i Europa liksom. Och han är ganska duktig i Uruguay. Och då är det väl inget fel på att, eller det sker nästan naturligt att man säger, vet du vad, jobba för oss. Och men principen är samma. Vi har alla länder vi går till, har vi samma principer. Vi försöker ha kvalitet. Vi försöker inte förstöra någon. Och när vi kollar på spelare så kollar vi på, kan den här karaktären komma till Europa? Till exempel från Brasilien eller från Uruguay. Och i det landet är det extra noga, för att där är ju pengar nummer ett. För att det är inte som i Finland att du har en hög klass på liksom samhället. Där är det verkligen fattigt. Vi har faktiskt en spelare vi skickade ut $200 till. Att de skulle kunna liksom ha elektricitet i 3 månader till. Så det är inte, så det, där är det lite, ja, mycket mer än fotboll. Mycket mer än fotboll. Men fördelen är att fotbollen är så mycket bättre än finska. Och det ser man ju på landslaget. Det är lika litet som Finland, men ändå producerar mer stora proffs och presterar bättre i landslaget. Varför? Och ställer man frågan varför? Jo, för att fattigdomen gör att istället för att gå i skola eller jobba som vi gör i Finland eller Sverige, då går de ut och spelar fotboll på gatan. Så de tränar faktiskt mer fotboll än vad vi gör här. Och då blir de oftast framförallt bättre än bollbehandling. Sen blir ju inte alla proffs, men de som blir duktiga blir riktigt bra. Alltså du har ju liksom 10 timmar pucken i deras landslag. Medan vi har en i Finland och en Zlatan i Sverige. Liksom. Så det är sånt intresse vi har. Därom.
Ja, är det möjligt att någon av de här sydamerikanska spelarna någon gång, att ni tar dem till Finland eller Sverige kanske? Målet är väl att ni kanske tar dem till större europeiska länder, men kan Finland eller Sverige vara ett mellansteg för dem någon gång?
Ja, men absolut. Absolut. Och Finland har ju erfarenhet av det, att ta hit sydamerikan, fast från Colombia då. Morales som gick till Helsinki till Rangers, som är fantastiskt duktig. Och jag menar, de som man inte kan ta till Italien eller Spanien, kanske de behöver ett mellansteg. Och då kommer de till Finland eller Sverige 2-3 år. Problemet är, eller kruxet är att de kan ju bara spanska. Som sagt, de är inte så väldigt högutbildade i skolan, så många av dem, jag ska inte säga alla, för man kan aldrig säga alla, men många av dem har inte engelska som andra språk. Och ska du vara liksom komma till Helsinki och spela eller i Finland, då måste du liksom kommunicera. Och det är där vi stöter på problem, att okej, i Helsinki, jag menar Pelika är nära där, men signar de för SJK 4 timmar bort, då måste du ha liksom en kille som kan spanska och hjälper de här dumhet runt i början. Ja. Så det är många parametrar som gör det mycket svårare för oss i Finland att ta in utländska spelare, för att de, eller just Uruguay, för att de kan inte engelska. Men hade de kunnat engelska, så hade du haft redan till sommaren 3-4 stycken.
Ja, vi ska sakteliga börja runda av, men vi passa på att ställa lite egna frågor också så här.
Ja.
Är ju en lång, det finns väl inget kort svar, men Kosovo, Albanien, vilket land är man ifrån om man säger att man kommer från Kosovo? Håller man på Albanien eller är det som, beskriv lite. Höll du på Albanien 2016 i EM?
Ja, jag brukar säga den frågan. Den är exakt som man frågar. När du frågar en Kosovo eller en alban, om man är Kosovo eller Kosovo-alban, är du med? För oss är det ungefär att man är egentligen samma sak. Det är som att fråga, älskar du mamma eller pappa mest? Är du med? Så den är jättesvår att prata, alltså liksom att välja, även om man älskar båda. Men visst är de som älskar sin mamma eller pappa mer, det är inte det. Men frågan är ungefär princip samma. Och jag menar, många är födda i Kosovo, som är i Finland. Chef Kikuchi, en annan legend i Finland till exempel, är från Kosovo och så. Men vårt språk, urbefolkningen, är albaner. Är du med? Så det är väldigt svårt att skilja på det. Och sen så, jag menar, jag blir glad när de möter varandra, så håller man liksom vad det, man tycker, hoppas det blir bra fotboll. Man vill inte att ena laget ska förlora, men ena kommer förlora, så är det bara. Men spelar liksom Kosovo mot Sverige, då blir det också problem för mig, för jag är svensk. Eller vi säger typ Ademi som är finsk. Han kommer ju ha känslor för båda. Så det är jättesvårt att välja. Man önskar ju liksom att alla tre kan vinna, men det kan de inte. Men på något sjukt sätt så håller man på alla. Det är svårt att välja faktiskt. Det är samma sak vi har i Schweiz. Och i liksom i schweiziska landslaget i starten har du 5 Kosovo-albaner som spelar. Och när Schweiz spelar så håller man på dem. Även om man kanske inte hade gjort innan. Så det tror jag. Men det är väl kanske någon naturligt för att man dras till sin ursprung och bakgrund. Och samma sak, jag menar, vem kollade på fransk fotboll i Sverige innan Zlatan gick till PSG? Är du med? Men har du en svensk där så börjar du kolla. Eller något annat lag. Så situationen är nog likadan. Men det är svårt att välja. Mamma, pappa, bror, syster. Det är svårt att välja.
En av Sveriges bästa spelare någonsin på damsidan, Kosovare Aslani. Hon har ju föräldrarna från Kosovo men spelar för Sverige. Men hon är ju ja, såklart den största fanbäraren på damsidan. Och så, men överlag, har du någon favoritspelare genom åren? Lori Chana kanske? Från dina hemländer?
Ja, Lori Chana är ju klockrent exempel. Han var ju en superspelare och spelade liksom massa i Lazio och Sunderland. Karaktär, jag gillar att spela som en karaktär. Så han tickar alla mina boxar. Sen har du liksom fina spelare som jag tycker är alltid grym. Det är Granit Xhaka som spelar i Arsenal. Och sen har du liksom i Shkodra Mustafi spelade dock för Tyskland då, men det är en sån spelare som man oftast glömmer bort, men är så fantastisk. Shevki Kucci är en av, och nu säger jag inte detta bara för att han är finsk eller så i Finland för att få många poäng, utan han var den första albanska proffset i Premier League. Så han öppnade faktiskt dörrar till många andra. Alltså man drömmer ju, kan en Shevki Kucci göra det som immigrant så kan alla andra göra det. Är du med? Så det är många av de här grabbarna öppnar ju drömmarna för många som kanske tänker att ja, men vi prioriteras inte. Men det är väl dem. Och på damsidan vet jag inte så många. Det finns kosovare som du sa. Och sen finns det någon från Tyskland. Nu minns jag inte hennes namn bara för det. Hon spelar också i tyska landslaget.
Heter Florentina Bayramay eller någonting. Hon gifte om sig till Alushi.
Ja, kan stämma. Exakt. Du har ju koll på det.
Ja, hur tror du framtiden ser ut för albanska landslaget och Kosovos landslag? Kosovo ser ju ganska nytt. Det var väl 2015 eller 16 man började först spela matchen. Men hur tror du det kommer gå för de lagen i framtiden?
Ja, jag tror ju, man brukar säga, i alla fall inom agentbranschen, nu vet jag inte om alla säger det, men inom agentbranschen, eller inom den här branschen vi håller på med, Kosovo eller Balkan, men Kosovo speciellt, är liksom, man brukar säga, Europas Brasilien. Är du med? För där speglar det, vad gör de i Brasilien? Jo, det är mycket fattigdom, låg skola, man går inte så mycket skola, man jobbar inte, så vad gör man? Man spelar fotboll. Så det är hög teknisk begåvning på spelarna. Och samma sak där. Alla får inte möjlighet, så ger man dem chansen så kommer de liksom explodera. Och det ser man ju på ungdomslandslagen. De, alltså för att vara ett nytt land så är de redan konkurrerar och spelar väldigt bra i U17 och U19. Och Kosovo och Albanien då. Albanien också, som är fantastiskt. För de har ju en generation nu som är, kommer vara hur bra som helst. Som kommer komma igenom. Det är sån andra generations invandrare i Italien och England och Tyskland så här. Då är Armando Broja som spelar i Southampton. Fantastiskt, 20 år gammal. Dominerar Premier League liksom. Sen har de i Italien i många lag. I Fiorentina, Inter och så här Milan. Där de kommer nu, de här 17-16. I Inter är det 8 albaner som spelar i akademin. Typ 3-4 i Roma. Så man inte, alltså har man inte koll på det så vet man inte. Så jag tror, förvaltar man det bra, då tror jag att de kommer nog aldrig vara ett topp 5-lag. I alla fall inte nu, de kommande 5 åren. Men jag tror sakta men säkert kommer de liksom klättra på rankingen och kommer höja ögonbrynen på många. För att, ja, det ser du på liksom finska spelare som har utländsk bakgrund. De är högtekniska, alla av dem. Du har ju de här tema i Perparim och vad heter han, den andra. De har ju liksom också dratt en fana för utländska spelare i Finland. Och de flesta har den här själv i sig, lite samba fotboll. Så, men det tror jag. Och sen har du fördelar, du kan plocka albaner från Schweiz, från Sverige, från Finland, från Tyskland, Belgien, England. Så helt plötsligt har du liksom 5-6 länder att välja mellan. Och utbudet blir mycket bättre. Och alla spelar liksom. Bayern München har 2 stycken som spelar deras akademi. En av dem har redan varit Arjen. Han heter Ibrahimovic för att de ändrade namnet. Men Arjon Ibrahimovic 2005, han är den högst rankade talangen i Bayern och redan varit med på bänken liksom i Bundesliga. Så kan man få en sån spelare för att spela för landslaget och sen en andra och tredje, fjärde. Vilket är svårt för Tyskland är ju där såklart. Men det finns ju många som spelar i de här landslagen och kan man samla dem till ett, ja, då blir det jäkligt bra landslag. Så, men jag tror lika mycket på Finland och de tre senaste år, du vet ju själv Benjamin, från 0-1-gruppen och framåt så har ni liksom, eller Finland varit på hög nivå utomlands, i alla fall fram till U17, sen någonstans på U19 och U21 så blandar vi lite, men ja, 15-16-åringar brukar hålla mot spanska lag, mot tyska, 0-4 och spelar 2-1 bara mot tyska lag. Så jag tror Finland har också fattat att det är så man gör för att utveckla spelare. Och kan vi göra det i hockey, kan vi göra det i fotboll också. Absolut.
Ja, och det är en ganska intressant sak det här att finska juniorlandslag kan göra det ofta ganska bra mot just stora länder och vara på nästan samma nivå ungefär till en 17 års ålder. Men vad händer sen? Vad tror du att det är orsaken till att sen de stora länderna sen sist och slutligen håller en mycket högre nivå när det ska upp till seniorfotboll än Finland?
Ja, alltså, nu är jag inte sen en enkel faktor, men en av de största faktorerna är att det är så stora länder, alltså tyska lag. Om du kollar på P15, tyska P15. Och sen kollar du på tyska U19. Så kanske du har två spelare som var med i P15. För att det är så mycket, alltså det är så många spelare i det landet som spelar fotboll. Att de andra som har så här late bloomers kommer senare och med fysiken. Men så har de så hög teknik att när fysiken slår in så blir de så pass grymma. Medan finska spelare så är det ju samma spelare liksom. Alltså du har inte nya spelare att hämta från Finland. För det är inte många alltså till utövare som gör det. Är du med? Så det är väl en av de faktorerna. Men sen kan jag tycka personligen. Jag vet att vissa finska lag är duktiga på det. Men många borde bli bättre på det. Det är att är han 17 år eller 16. Spelar ingen roll. Ge han veckasliga lag, alltså minuter. Ge honom. Våga liksom. Du vet att det finns tre lag i Finland som vinner ligan. Ni andra, ja. Låt ungdomarna spela. Ni kommer ändå bli femma, sexa. Så du behöver inte spela en 34-åring. Är du med? Men det är enkelt för mig att säga. För det ligger i intresse för mig. För spelar de en 17-åring så kommer han säljas. Då kommer agenten tjäna pengar. Jag vet vad klubben kommer svara på detta. Men det är väl så man kanske bygger upp ett rykte att här spelar du, utvecklas och säljs. Och med de pengarna så ta tillbaka och anställ tränare och utbilda dem. Och så får du ännu bättre talanger. Så det är så det går lite. Och sen har du HJK och Helsinki som behöver inte göra det. Och de är så pass rika eller störst i Finland att ja, de kan skita egentligen klubb i 04 också. För att i A-laget betalar de bäst pengar. Så att spelar du ett annat lag i Finland så kommer de säga att vill du tjäna dubbelt så mycket. Så kan du komma till oss. Och då gör ju spelarna det. Du behöver inte agenten vara involverad. Utan spelaren gör det själv. Att gå från kanske 1000 euro till 2 eller 2, 5 eller 3000. Det hade vem som helst gjort. Om man kollar på normalt arbete. Om du jobbar på ett arbete idag. Och du tjänar 3000 euro. Så kommer en annan likadan firma i Helsinki. Och säger du ska få 5 här. Jag vet inte om det är många som hade stannat kvar. Är du med? Så det är det som är nackdelen kanske, att Helsinki är så stor. Men de andra borde liksom tänka om lite och att våga spela. Men så finns det de som är jäkligt duktiga också på det. Och det syns. Ni vet själv vilka lag som spelar unga i laget. Och de har tjänat pengar senaste året.
Har du Benjamin något mer att tillägga eller ska vi börja runda av?
Nej, jag har bara egentligen en fråga du får svara ganska kort på. Har du något eget favoritlag eller någon klubb som du har vuxit upp med?
I världen eller?
Ja, i världen eller i Sverige eller i Kosovo eller Albanien eller vad som helst.
Ja, jag förstår frågan. Ja, jag har faktiskt Real Madrid. det är mitt lag. Jag försöker byta för att de har vunnit så mycket. Så jag försöker byta och heja på något annat. Men det blir väldigt svårt. Och sen så hejar man ju på alla lag. Man känner liksom Milan, Leeds, Chelsea. Men Real Madrid är ett lag. Det är Champions League. Så ja, det är väldigt lätt. För det, jag har hållit på dem sedan 97. Så det är svårt att byta nu.
Jag måste ännu fråga. Då du har spelat i Ängelholm och varit där. Hur är status för den klubben nu just? De var ju uppe i Superettan några år, men det har väl varit dåliga tider. Hur är läget just nu?
Alltså ärligt talat, jag känner Roar som är där nu. Och jag känner klubben väldigt mycket. Väldigt bra. Alla som jobbar i det och runt omkring den. Det är faktiskt första gången där de mår bra. Där de har en ekonomi där inte sponsorer går in, utan de mår alltså väldigt bra som klubb. Och de är i division 1 nivå. Om man säger så, Kakkonen i Finland. Men de står på egna ben. Det är inte någon som, inga skulder mer eller så här. Så jag tror faktiskt, även om kanske elitstämplen har alltså kommit ner lite, men föreningen eller klubben mår väldigt bra. Så jag tror att när de inom kanske 3-årsperiod minst går upp till Superettan, så kommer de göra det med egna medel och behöver inte känna att nu måste vi jaga sponsorer eller investerare eller så här, utan de har gjort det med små medel, med rätt medel, och jag är väldigt glad för det, för att det har varit en förening där allting har baserats på att du har rika gubbar som lägger in pengar och då går det bra, och när de har gått så har det dalat, och det, så kan man inte bygga en förening i Sverige, Finland eller var som helst någonstans. Så nej, de mår bra faktiskt, även om kanske man vill att de ska spela i Superettan eller Allsvenskan. Det hade varit kul att gå kolla här. Men vi får se, man vet aldrig.
Ja, har du någonting själv att tillägga som vi borde ha tagit upp eller glömt eller någon felsägning?
Nej, alltså jag tror det är ganska enkelt att just att jag klargjorde kanske vad jag kände var skönt, att det här fördomen mot agenter, att man det är bara negativt, men ja, 9 gånger av 10 så är det positivt, för att vi kan ju detta är vårt jobb, och vi stöder dig, och det är vårt jobb liksom. Sen att vi tjänar pengar på det, ja, vi förtjänar det. Det är som en advokat i en rättegång ska försvara dig och sen ta betalt. Ja, det är väl naturligt för det jobbet man gör. Men som sagt, det är tur att Finland är inte ett land där mina ord blev som, ja, men nu säger jag så bara för att, ja, du tjänar inga pengar i Finland, så det vet alla ändå redan. Men som sagt, det är väl det som var skönt, att de som jobbar med oss, och vi brukar göra så, Benjamin, jag vet att jag kommer till ihåg när du pratade med Juppe då, att vi brukar göra så här, när vi signar nu spelare så brukar vi säga till föräldrar, ring våra andra spelares föräldrar. Och ring de andra spelarna, så allt vi säger detta nu, är det skitsnack eller är det verkligen så att de senaste 5 åren har vi fortsatt jobba så som vi sa. Så det är väl det som är bra, att man kan alltid ge telefonnummer till föräldrar och de får säga vad de tycker. Och så på det sättet visar det att vi har bra referenser och det ger oss en trygghet i vårt arbete. Och som sagt, spelare hör av sig. Jag vet spelare som har andra agenter idag som ringer. Och men man kan inte alltid ta alla. För då har du inte tid för att göra den här kvaliteten vi snackar om. Men vi är på den nivån att man tackar nej till många spelare också faktiskt. För det är inte bara att vi konkurrerar, utan det är att vi får tacka nej. För att det blir för mycket och det blir inte kvalitativt. Och kvantitativt får de andra agenterna göra, hålla på med.
Ja, jag kan ju intyga om att jag var väldigt nöjd med er medan jag jobbar med er. Det är väl inte ert fel att jag inte spelar på någon hög nivå med er idag. Men alla spelare som jag har pratat med som har er har nog varit också mycket nöjda med er. Så ni är en bra agentur och fortsätter jobba bra. Men vi är väl färdiga där egentligen med intervjun. Så stort tack för att du tog dig tid att vara med här i podden.
Tusen tack för jag fick vara med, och det var kul att se brorsan. Det har jag ju sett ju, men inte brorsan. Och ja, Det ska bli spännande att se hur ni fortsätter med den här podden. Det är kul och det är roligt att ni har börjat med det och lyfta fram fotboll. Svenskar i Finland liksom så här och fortsätta med det.
Stort tack.
Tack så mycket, grabbar.